Thomas Sten. Finurligt spel tillsammans med Robin Eriksson. Och där då, Robin Eriksson, sista man på pucken.
Ja, jag tror att Koskinen godkänner det här målet.
Håkan Loob har kommit mycket med mer i spelet nu i den tredje perioden. Och där Robin Eriksson!
Ja, det är Janne Westberg som gör 3-1 för Färjestad. Väldigt fina
frågor. Ja, där har vi mål.
Inte ska göra mål, tänkte jag säga.
Jan Ingman. Efter 15:46, spel 5 mot 4.
Den här femman har spelat så bra hela tiden att det vore konstigt om de inte ska få till ett mål.
Lundqvist. 5-1.
Det är ett underbart lag jag har haft att jobba med.
Den här dagen började lite tufft för er.
Ja, vi var stressade och nervösa. Vi var pressade av stundens allvar. Det är svårt när matchbollen ska sättas.
Sen kom urladdningen efterhand. Det gick bättre och bättre och bättre.
Ja, tredje perioden var helt fantastisk.
Hur känns det för dig som tränare?
Ja, jag måste säga att jag känner framförallt för klubben. Jag har jobbat väldigt länge här både som aktiv och ledare. Och det här är kronan på verket för Färjestad bollklubb. Det tycker jag är väldigt roligt.
Torsdagen den 19 mars 1981. Då blev Färjestad BK för första gången svenska mästare i ishockey. Klubbens första SM-guld och det första för en klubb från Värmland. Idag är det exakt 40 år sedan den dagen. Resan som inledde då och blev ett startskott på en framgångssaga utan dess like. För att berätta om hur allt började är det med glädje att titta över bordet och säga välkommen till han som satte det där guldvinnande målet. Välkommen tillbaka till VF Hockey, Håkan Loob.
Tack så hemskt mycket.
Vi sitter ju med VF-uppslagen framför oss från fredagen den 20 mars 1981. Dagen efter, och det står om guldlaget och det står om guldfesten är huvudrubriken. Hur känns det att bara titta på det så här?
Ja, men det är helt fantastiskt med den nostalgin och de här minnena som kommer tillbaka i skallen givetvis. För det här var ju, det var ju någonting otroligt stort för klubben Färjestad BK, inte minst då. Mm. Det är rysningar faktiskt rakt igenom.
Mm. Det vi har framför oss är ju då tidningsutklippet från dagen efter den avgörande SM-finalen mot AIK. Men vi måste ta det ordentligt från början. För det här blir lite annorlunda VF Hockey. I och med att det är 40 år sedan första guldet så kommer ni i den här podden få en rejäl tillbakablick med Håkans hjälp av guldsäsongen. Den första av hittills 9 för Färjestad. Jag ska även tipsa att på vf.se och i papperstidningen idag så kommer ni ha riktigt med mycket nostalgiläsning från lite andra spelare som var med. Så missa inte att läsa även det. Jag har en rejäl intervju med en av dem som var riktiga stöttespelare i Färjestad i många år, Jörgen Palm, och gjorde sin sista match den här, och med guldhjälten Hannu Lassila. Så missa inte det. Men Håkan, vi backar. Det här var ju alltså då din andra säsong i Färjestad efter du kom från Karlskrona. Kan du liksom sätta in i kontext, vad var det för någon klubb du kom till? Hur såg det ut här i Karlstad för 41 år sedan?
Ja, nummer ett så var det ju ett otroligt välkomnande för oss yngre spelare. Färjestad var väl de som var först ut och tog hit en hel del unga spelare. Givetvis flera år före mig. Mm. Tommy Samuelsson och Harald Lyckner och Thomas Rundqvist och så vidare. Så att man kände sig väldigt välkommen när man kom. Sen var det ju så här, det var ju ovisst om man skulle platsa och egentligen vart laget var på väg någonstans. Och
just det.
Första året så var det ju en resa som laget gick igenom. Jag tror vi hamnade på 8:e platsen så till slut. Så, och 4 gick till slutspel. Så det fanns väl en osäkerhet vart man var på väg egentligen, mycket yngre spelare. Men som sagt, när det här året startade, alltså 80 på hösten, så tror jag nog att många av oss som spelare då, att vi hade en väldigt bra kombination av spelare som gjorde att det fanns en tillförsikt med att man kunde faktiskt göra någonting lite extra.
Men om vi tittar, vi måste ju ta silly season sommaren 1980, och det är inte bara idag som poängkungarna försvinner, för att ni tappar ju faktiskt en hel del. Anders Sten hade vunnit interna poängligan, han stack över till Winnipeg, gjorde väl ett år och kom tillbaka sen, tror jag.
Ja, det kan nog stämma det. Men han gjorde ju mål på allt som rörde sig då det året innan han blev proffs där.
Man får inte smekna med ett slägga utan att kunna skjuta det.
Och han sköt lika hårt med backen som med forehand. Ja, så att han styrde in puckarna framför mål. Nej, han var ju otroligt effektiv. Så att det var ju ett tapp givetvis.
Mm. Och sen ett riktigt, riktigt rejält tapp även i Carl-Johan Sundqvist, som stack till Schweiz och avrundade karriären. Det är nog ett namn som jag tror många som lyssnar på podden och är lite yngre kanske inte riktigt har koll på. Så kan du försöka beskriva lite vem Carl-Johan var?
Nej, men Carl-Johan.
Han lever, ja, precis. När man var som hockeyspelare. Nej, men
för mig var det Carl-Johan. Han var ju pappa till väldigt, väldigt mycket. Mm. När vi yngre kom, han tog ju verkligen hand om oss och dessutom utmanade oss hela tiden på träningar och sånt där för att bli bättre.
Mm.
Och när vi började inse, vi yngre, att det var Carl-Johan man skulle åka runt och göra mål, och då visste man att man var på väg att kanske bli någonting. Så att nej, Carl-Johan, sen var han var ju väldigt duktig landslagsback och nej, i mångt och mycket så drev han ju laget Färjestad BK under många år. Så att, men oturligt för honom så valde han ju att flytta just det här året, inför det här året. Så att, men ja, han hade säkert jättebra nere i Schweiz, Arosa som det var.
Ja, men precis. Ja, det var, och vi kan väl säga, han hade ju väldigt många poängrekord för backar. Jag tror det var en av dina värvningar, Janne Niskala, som till sist slog hans poängrekord för en säsong. Så att det var ju på betydligt färre matcher han gjorde sina.
Ja, men Carl-Johan var ju en mjuk, fin back och högerskytt och hade bra skott, men framförallt en otrolig spelförståelse och blick för spelet. Så att jag förstår att han kunde leverera väldigt mycket, framförallt kanske i powerplay och sånt där också. Mm. Va? Så att, nej, det var en härförare skulle jag vilja säga.
Mm. Men de tappar ni, och även interna tvåan i interna poängligan, Kent Bengtsson, som lämnade för Örebro. Men som du säger, det var ett ungt lag de lämnade. För om vi tittar på nyförvärv, det kom en målvakt, jag nämnde honom förut, Hannu Lassila, som jag har sett övergångssumman stod i tidningen. 375 000 köptes han loss för. Det låter ganska summer. Dyrt.
Alltså, jo, men, det, alltså, med penningvärdet då så var det var säkert väldigt dyrt, men om man ska dra sig tillbaka och minnas de här övergångarna så var det ju inga som gick gratis, utan nej, det var ju övergångspengar.
Det här var innan bossmandomen.
Ja, exakt, och då spelar det ingen roll om du hade kontrakt eller inte, så kostar du pengar när du skulle få registreringen och flytta över till ett annat lag. Så att jag förstår att det drog iväg lite grann med de här övergångssummorna och sånt där.
Mm. Men, och det höll på så fram till bossmandomen på 90-talet?
Ja, det gjorde det. Så att, och det här 375, det blev ju snabbt spelare som man löste för 1,2, 1,3, 1,4 miljoner. Och så fanns det faktiskt en och annan som blev ettårsfall också där man inte hittade lösningen.
Ja, just det.
Till exempel Pekka Lindmark.
Just det.
Mm. Och då... Så att, det...
Då fick man, han stod vid sidan ett år och sen, för efter ett år var man alltid fri.
Då var man fri. Ja. Det var som ett karensår i princip, va? Vilket var ju tufft. Som hockeyspelare vill man ju inte sitta ut ett helt år.
Nej, precis.
Så att,
Fall vi ser på nyförvärv så kom det ju en ung back ifrån Mora, Håkan Nordin. Och det var, man måste väl ha varit värvad som ersättare till Carl-Johan helt enkelt.
Ja, och ett fortsatt tänk på yngre spelare som skulle komma och läggas till de andra, eller vi andra som hade kommit åren tidigare. Så att det var en fortsatt uppbyggnad av ett ungt lag, och tillsammans med en förhållandevis ung tränare också. Just som Conny Evensson ändå var. Så att det var nog lite nydaning och det här att yngre generationer skulle komma in och bli bättre och bättre så att säga.
Ja, för sen var det inte så jättemycket mer nyförvärv. Alltså, det kom upp juniorer. Och vi kan väl nämna till exempel Jan Ingman som kom och spelade en stor roll. Jag tror han i slutspelet gjorde typ 5 mål på de 7 slutspelsmatcher måste det ha varit. 3 i semifinal och 4 i final.
Mm.
Så då förstår man vilken impact han fick mot slutet av säsongen och så. Men annars så var det inte så mycket mer. Du sa ändå att du hade en känsla inför säsongen att det här skulle kunna bli något, trots att ni hade slutat 8 eller någonstans där året innan och trots att flera viktiga spelare hade försvunnit.
Mm. Nej, men jag tror att inställningen var, och jag tror, nu får man väl givetvis ställa frågan till Conny, men det var lite grann att våga satsa på yngre spelare och att det fanns en uppbyggnad på de yngre spelarna som var ganska bra med fysisk träning och så vidare och så vidare. Och det är klart, har man en vägledning och en inställning att det är så här man ska bli framgångsrik, och så levererar man den. Så det är klart att har man bara lite tålamod och så där, så då kan det ju lyckas. Och det, i det här fallet så var det ju så verkligen. Så att, men Jag tycker de här som var kvar, stummen, det fanns ju en hel del av de här äldre med Jörgen Palm och Janne Westberg, de här fortfarande kvar i laget, Robin Eriksson var där, och det gjorde ju att det fanns en viss stabilitet. Så spelar man ju för det mesta med 3-5 bara, så att det krävdes 15 utespelare som om man inte fick mycket skador så var det handlade om. Så att,
jag har glömt ett namn senare också.
Ja.
En från Leksand kom också.
Ja, ganska duktig. Han var ju ganska avgörande, drog ihop sig.
Det är klart att
Thomas Sten hade ju kommit så långt redan i sin karriär och var ju så påsedd och var ju i princip landslagsspelare. Det var han ju, så att det var ju en talang utan dess like, och dessutom från Grums. Så att,
vad tror du han kostar?
Ja, det kan jag faktiskt inte.
Nej, det vet inte.
Jag tänkte nog inte så mycket på det här övergångssummor och sånt där. Men,
vet du vad du själv kostade? Vet du vad du själv kostade när du kom i Karlskrona?
Nej, vet jag faktiskt inte.
Nej. Ja, nej, det är klart. Thomas Sten, han kom ju faktiskt att vinna poängligan. Det var ju inte du som vann poängligan det här året, utan det var Thomas som fixade det. Så att det
går väl inte längre, han har kommit lite längre i utvecklingen.
Exakt, han hade det. Du, om vi börjar att titta på säsongen, så var det ju faktiskt, det var inte något vinsttåg genom hela vintern på något sätt, utan ni började, jag kollade efter halva serien. Nu, som sagt, vi pratar om en annan hockeytid. Vi pratar om en grundserie som var 36 matcher. Och vi pratade framförallt om en serie där endast 4 lag gick till slutspel. Och efter halva serien var spelad, ni inledde säsongen helt okej den 5 oktober med vinst mot Modo, men sen var det kryss mot Skellefteå, kryss mot Södertälje, förlust mot AIK, förlust mot Frölunda och så vidare. Då är vi ändå inne på att det har gått 5 matcher in på säsongen och ni hade en seger, och jag skulle ju tro, med ett ungt lag, vad stod det i VF och NVT på den tiden? Var det här? Man vinner ingenting med småbarn, Conny. Vi måste få in lite. Det finns ju de här berömda i England där Sir Alex Ferguson tog över en massa ungdomar och de sa, you don't win anything with kids.
Nej, men det var väl det jag menade med det här med vilken inställning man hade och vilket tålamod man skulle ha med det här laget. Och sen en trög inledning, det kan ju finnas olika anledningar. Det kan vara just det att man kanske är lite orutinerat och kanske behöver ha en omställningstid och komma in i det för att bevisa att man är inte bara ett hyfsat lag, men att man är ett riktigt bra lag. Och det är klart, då kanske är lite inkörningstid. Sen kan man ju gå och vinna den första matchen på ren inspiration, att nu startar serien och det här är någonting fantastiskt vi har framför oss. Och sen helt plötsligt så visar sig att det finns en motståndare som är ganska bra. För på den här tiden så var det ju, jag ska säga, efter Leksands och Brynäs storhetstider så var det ju egentligen ingen lag som stack ut och som man kunde säga att de här kommer att liksom äga elitserien, som det heter då, rakt upp och ner, utan här fanns det hela tiden, alltså, många lag som kunde utmana och jag kan ju inte komma ihåg rubrikerna vilka som var storfavoriter. Jag kan väl tänka mig att det var Skellefteå var väl med och hade ju vunnit guld 78 och så vidare och så att de var väl där uppe. Och sen kommer man väl aldrig räkna bort storstadslagen heller. AIK kanske var det som var det bättre laget just då. Och så där. Så att, men inledningen kunde nog vara lite trög. Och det är nog inte första och inte sista gången som Färjestad BK inledde lite trögt.
det ligger i vattnet, i Klarälvsvattnet på något sätt. Sen när man tittar på det i efterhand. Alltså, ni hade ett kryss mot Skellefteå. De kom att sluta... Man slutar om etta i serien till och med.
Ja,
precis. Ni förlorar mot AIK som slutar tvåa i serien. Ni förlorar mot Frölunda som kommer sluta trea i serien. Ni hade ju en ganska tuff inledning så sett. Uppenbart sett till motståndare.
Ja, det är inte så säkert vi visste precis att det var det tuffaste motståndet vi mötte där i början. Men sen var det mycket som skulle falla på plats. Jag kan inte komma ihåg exakt, men jag tror inte att han och Lassle hade några sådana fantastiska siffror i inledningen av säsongen heller. Utan han pikade ju precis som hela laget gjorde på rätt sätt mot slutet.
Ja, för tittar man efter halva serien spelad, då hade ni 7 vinster på 18 matcher och 6 poäng ifrån slutspel. Och då är det ju inget 3-poängssystem som man tar det, utan då var det 2-poängssystem. Och det är ganska mycket ändå att ta ikapp 3 vinster sen för att ens ta sig till slutspel.
Ja, vi hade ju ganska många oavgjorda matcher och då fick du bara 1 poäng. Där. Du fick ju inte chans att ta några extra poäng överhuvudtaget eftersom det inte var några... När sadden eller straffar eller något sånt där.
Vad poäng du hade haft då.
Ja, herregud. Nej, men så det var väl en fantastisk läroperiod, den där inledningen och sådär. Innan man nu tittar på yngre spelare som började faktiskt kliva fram och driva laget sen.
Mm. Du nämnde ett namn förut som vi, jag tänkte vi skulle dyka lite djupare på. Conny Evensson var ju tränare för laget. Samma där. Det är nog många som lyssnar på den här podden som är lite yngre som nästan mer kommer ihåg honom som Frölundas guldtränare och så vidare. Men det var ju Färjestad, han la grunden på alla sätt och vis. Kan du berätta lite om Conny?
Ja, Conny kan man ju nästan kalla för egen produkt om man ska vara riktigt ärlig. Nu kommer han ju lite mer norrifrån i Värmland, Hagfors. Men han kom in och var ju tränare för juniorlaget och egentligen lärde ju känna egentligen Färjestad både in och utvändigt tack vare att han har varit spelare och så vidare och gick den här så kallade lite längre vägen då. Mm. Och var väl inte så där otroligt påsedd när han väl tog Färjestads A-lag och så här. Men han hade någonting redan då som ledare som var verkligen vägvinnande och vägvisande. Och jag tror nog att du frågar alla vi som hade kommit in då och fick Conny som tränare att vilken fantastisk människa det var och med vilket driv också att vilja bli bättre och vilja vinna någonting. Och jag tror den attityden, det var det som smittade av sig på alla som var runt omkring honom, inklusive hans assisterande. Mm. Så att jag tror att det fanns redan hos honom där då en attityd om att det var verkligen se fram emot att bli så mycket bättre och till och med så att man kunde bli bäst.
Mm. Känslan när man pratar med honom är att en ganska mjuk människa. Var han mjuk eller finns det en annan hårdhet i det?
Ja, det har väl nästan myntats nu på senare år att Conny svarta ögon.
Just det.
Ja, men jag brukar nog fått fråga många gånger om Conny. Det är en person som man kan kalla för i och ur. Mm. Och vad jag menar med det är alltså när han var i det, då var han ju en väldigt ödmjuk, fin och kunde vara med alla och liksom prata roliga historier och så vidare. Va? Men när han klev ur, då var han den där starka ledaren som talade om så här ska det vara, så här ska det se ut och så här borde du göra för att det ska bli bättre. Då var det den här, helt enkelt det toppledarskapet som man så väl behöver. Mm. Men just det här att vinna respekt hos människor, då måste du kunna ha den här möjligheten att vara i och ur. Mm. För när du är i, då måste man kunna prata, ha lite roligt också tillsammans. Och så, men att alla ska veta vem det är som leder.
Mm. Men som sagt, det började lite segt. När jag pratade med Hannu Lassila i telefon här på förmiddagen så nämnde han en resa ner till Schweiz som en liten vändpunkt. Ger du honom rätt i det? Det var Spengler Cup i Sverige när ni var nere och spelade.
Ja, det var en fantastisk upplevelse. Jag tror att det var olika grejer som gjorde det. Vi vet att det lyfte lite grann. Och en av faktorerna som man inte pratade så mycket om det var att det var på hög höjd.
Mm.
Jag tror att det blev som ett träningsläger för oss att vi, de här matcherna de betydde så otroligt mycket både i tempo och allt det här. Så att som det betraktas så var det väldigt, väldigt bra. Mm. Sen var det ju det här sociala att vi var ju ett som sagt lite yngre lag och vi kom ihop och vi var tillsammans dygnet runt. Och för på den här tiden ska man ju veta att alla var ju inte helt proffs. Utan alla hade jobb och så vidare. Så att, men komma iväg på en sån grej där vi kunde vara tillsammans 5-6 dagar, spela toppklassmatcher. Mm. Det betydde nog en hel del. För sen när vi kom hem så började saker och ting hända och då tror jag att vi hade nog hittat varandra. Det kanske var så att formationerna började mer och mer utkristallisera sig. Att man spelar med samma spelare mera.
Mm.
Och då klart då kanske man kombinerar ihop allting. Det infanns en trygghet då.
Mm.
Och då började nog ljuset gå upp att fan, här kan vi ha chansen att göra något väsen av
oss. Göra något riktigt bra, ja. Du var ju inne lite på det här med yrken och det är lite roligt för jag ska gå runt här för att i VF den här dagen så finns det en faktaruta efter guldet om vad alla spelare hade för några yrken. Vi måste ju ta ett litet axplock av det. Håkan Hermansson, byggsnickare. Tommy Samuelsson, så står det ATG-spelare och det här stod ju även på Thomas Sten och det här frågade jag ju dig när jag ringde. Bara, höll de på att spela på hästar? Var det? Du förklarade att det handlade
professionella spelare.
Ja, du får berätta vad ATG-spelare.
Det var så här att Svenska Hockeyförbundet hade ju gjort så att de ville göra en jättesatsning. Mm. För man skulle ju faktiskt spela hemma-VM 1981.
Just det. Mm.
Och då hade man valt ett antal spelare som man i princip anställde. Och den stora sponsorn för svensk landslagshockey då, det var ATG.
Mm.
Och då kallar man väl det för ATG-spelare för de var helt enkelt uttagna i en trupp då, som skulle vara påläggskalva för just det här VM 81.
Så inga spelproblem på Tommy. Och,
jag tror inte att det var så Tommy Samuelsson när Thomas Sten hade så stort intresse på hästar. Inte ens då.
Harald Lyckner, kalkylator, står som yrke på honom. Jan Westberg, försäljare. Robin Eriksson, studerande. Jan Ingman, studerande. Thomas Sten, där hade vi ATG-spelare. Claes Henrik Silver, byggnadsarbetare. Dan Molin, det var mycket byggnadsarbetare. Gunnar Johansson, det här är en kommunalarbetare. Det är lite svävande. Ari Mikkola, ingenjör. Hon skaffade sig en utbildning till och med.
Ja, jag vet inte om det var sanningen då. Det får vi dubbelkolla.
Okay.
Nej. Ja. Nej, men det var ju så här att framförallt det här med hantverkare. Mm. Många gick ju och valde ju den så att säga, byggnadslinjen på gymnasiet.
Ja, precis.
Och alltså, efter det kolla, så fick ju
på
alla
dig står det ju försäljare faktiskt.
Ja, för jag jobbar ju faktiskt på klubbshoppen och en hel del. Ja, Färjestad hade ju en egen sportaffär och sådär, så att jag och Thomas Rundqvist, vi var där och jobbade en hel del. Så att det var väl därav det kom en försäljare. Jag vet inte om jag var så utbildad försäljare. Men nej, men annars var just det med hantverksjobben. Det var elektriker och framförallt snickare och sånt där som ja, det var väl kanske lättast att kombinera den sortens utbildning med att träna och spela.
Mm. Men alla, alltså förutom de här som var ATG-spelare, så jobbade alla.
Absolut. Mm. Ersättningen för att spela i elitserien var ju minimal.
Kommer du ihåg vad ni hade på den tiden?
Ja, det här året, mitt andra år, jag kommer inte ihåg exakt, men någonstans kanske 1250 eller 1500 kronor i månaden.
Ja, okay.
Så det var ju att man drygade ut matkassan, så behövde man ju ha ett riktigt jobb, om man nu får kalla det för det. För det sa vi, att spela hockey, det var ju en hobby som var givetvis långt fram i ens prioriteringar, men det var ju inte ekonomiskt tryggat att spela hockey.
Nej. Jag måste säga, med de summorna så blir ändå Hannu Lassilas 375 000, det är jättemycket pengar.
Ja, men jag tror att det var så när de med ledning att man fick budgetera med att sälja och köpa spelare.
Ja,
jag vet att Färjestad tog in massa yngre och sen när de inte riktigt platsade, då hyrde man ut dem till division 1-lag som det då hette. Och då kunde man få en hyra kanske på 10, 15, 20 tusen. Och gjorde man det med några stycken, så är det klart man fick lite pengar i kassan. Och sen kunde man ju ha då en potte som man kanske kunde köpa spelare för. Och sen var det väl likadant sen, om någon lämnade så kunde man väl ta betalt för dem också, så att det var nog lite grann som transfer i fotboll där idag, att köp och sälj.
Men vi kan helt klart säga att det har sannerligen gått från att vara klubbarnas marknad till att vara spelarnas marknad.
Ja, det kan man nog lugnt säga. Ja. Det har förändrats radikalt. Ja. Men det är så med allt utvecklas.
Ja, exakt. Du, innan vi går vidare med resten av säsongen och allt, så det är ju alltid en tävling i mitten av EF Hockey, och idag hade jag hoppats på att dela ut dubbla finalbiljetter. Dels till vinnaren i podden med Jakob Hjälpegård som gäst, och dels den senaste med Simons Lars Lindberg gästade. Men coronan satte till sist sina klor även i Färjestad. Nu är det ett rejält antal spelare och ledare som är smittade. Så varken matchen mot Malmö eller den mot Djurgården, där ni skulle tippa första målskytt eller tidpunkt för första målskytt, har ju spelats. Så de två sista finalbiljetterna, de kan vi inte dela ut än på några veckor. Och någon mer chans att nå finalen finns inte nu, även om ni ännu inte skickat in era svar på dem, eller ni kan ju dock skicka in svar på de två tävlingarna som inte är avgjorda, så sett finns chansen. Men vi drar inte igång någon ny tävling, det får räcka med att vi har två stycken igång. Men Christer på ICA Maxi, han älskar inte bara hockey och kunderna förstås, han älskar även VF hockeytävlingar och att ge er chansen att vinna presentkort i hans butik. Så även om ingen finalbiljett står på spel, så får ni här en chans att vinna det där presentkortet han varje podd ger er chansen att ta hem, värt 500 kronor att handla för på ICA Maxi Bergvik. Så lyssna nu för er chans att vinna.
Hej, Christer med personal här. Vi på Maxi Karlstad älskar hockey. Och kunderna förstås. Veckans legendariska gäst, Håkan Loob, vann elitseriens poängliga hela 4 gånger. Men vi undrar vem som vann elitseriens poängliga denna guldsäsong 80-81. Lycka till, så hörs vi i nästa avsnitt av VF Hockey. Googla lugnt.
Skicka svaret på frågan samt när du tror att första målet görs i SHL-mötet mellan Färjestad och Skellefteå torsdagen den 25 mars till hockey.vf.se. Alltså 500 spänn presentkort på spel, men ingen finalchans nu. 500 kronor kan ni till exempel nu köpa 5 liter handsprit för. En mängd jag nu har bestämt mig för ska räcka resten av pandemin. Vad tror du, Håkan? Har jag rätt?
Ja, jag hoppas att du har rätt.
Ja, jag hoppas innerligt att jag har rätt. Det hade varit så skönt. Ja, men du, jag var inne på, eller det förstår man ju med att ni låg 6 poäng ifrån slutspel när halva serien var spelad. Då förstår man ju att andra halvan var desto bättre. Och kollar man bara på andra halvan så var ni faktiskt näst bäst i serien. Det var AIK som kunde matcha er. 23 poäng tog ni på den andra halvan och hade bara 5 förluster på 18 matcher.
Mm.
Och tog er in i slutspel. Mm. Kommer du ihåg minst? Det är 40 år sedan, så det kanske
är lättast. Men minns sitter du lite det liksom? Längst fram på nätinnan. Men, jag tror nummer ett så tror jag inte att vi... Jag tror inte vi var tippade från början att vara liksom en kandidat att vinna SM-guld, utan jag tror vi kunde nog smyga med, och sen resultaten på hösten inte visade sig vara så där superbra, så tror jag liksom inte att det seglade upp som att nu kommer Färjestad och sådär, utan jag tror vi kunde fortsätta att smyga. Och sen tror jag den där Spengler Cup då var väldigt, väldigt positivt för oss, och sen när vi kommer hem och det börjar rulla, så tror jag många parametrar, att ungt lag som hade fått lite mer erfarenhet under hösten, som hade kommit tillsammans mer och mer, och så några gamla stutar som ändå har varit där några år. Jag tror det blev en väldigt bra kombination, och sen givetvis så måste det infinna sig någon form av, både att man har tränat bra, men att man hittar någon form av formtopp och därmed stigande självförtroende.
Ja, men exakt. För det slutar ju med att ni tog er in till slutspel. Ni tog er in som trea i serien, men det var tajt. För att det var två väldigt tydliga etta och tvåa. Skellefteå 49 poäng, AIK 49 poäng. Sen ett hopp ner till Färjestad på 40 och Frölunda även på 40 poäng. Men sen ska vi säga att Björklöven missade slutspel på 39 poäng. Så det var alltså en poäng från att missa slutspel det här året.
Ja, nej, men det var så att Björklöven vann ju faktiskt lika många matcher som vi gjorde. Så
ja, just det. 17 segrar var. Ja.
Nej, men det var så tajt. Jag har tittat tillbaka på en hel del tabeller från förr, och det var väldigt tajt. Om det hade med två poängsystemet att göra, det är svårt att svara på. Men 2 matcher, och då kanske spridningen inte blir så där jättestor. Så att, men det var väl en konst att kunna ta sig in i det där. För man väl där så visste man ju att det är ju otroligt små marginaler i ett slutspel. Och då har ju den här formtoppningen ännu större betydelse givetvis.
Mm. Jag tänkte säga, man skulle kunna se att ni tog er in i sista omgången eller något sånt. Men det gjorde ni faktiskt inte. Ni förlorade sista grundserieomgången uppe i Skellefteå med 5-3. Så då hade ni ju med andra ord för att både Björklöven och Frölunda vann sin sista, så att ni var klara för slutspel innan sista gången. Så ni vaskade den där sista. Det var inte så viktigt. Mm. Men vad var ändå känslan? Då var ni kvalificerade för slutspel. Jag vet vad vi ska göra. Innan vi går på det så tänkte jag att vi ska ta en liten djupdykning in i laget som det var.
Mm.
En annan sak jag har noterat från när jag tittat i tidningar från den här tiden, då var det ingen första femma eller andra femma. Då var det A-femma och B-femma och C-femma som redovisades i VF. Och som jag ställde upp guldlaget som ni hade det, så gjorde jag efter förväntade laguppställningar i VF den 18 mars, 19 mars i själva guldtidningen. Så då var det...
Jag kommer ihåg kedjorna.
Du kommer ihåg?
Du kan fråga mig.
Ja, men då, vi börjar med målvakterna. Jag tänker så här, vi tar kedja för kedja. Och så kan du berätta lite om spelarna i och om formationen för någonting som var signifikativt för just den. Mm. Får vi börja med målvakterna? För då var det väl ändå en ganska given etta i Hannu Lassila och Håkan Hermansson vid sidan.
Ja, då hade han nog växt fram till det, var den här som man... Man kanske till och med sa att man värvade honom för att just ta den där första spaden. Sen var Håkan Hermansson var ju en pålitlig målvakt också under många, många år. Och givetvis en väldigt bra backup här för han när det drog ihop sig. Så att, det är ganska välbeställt på målvaktssidan trots allt.
Håkan, det är ett bra smeknamn att få ändå.
Håkan Håkan Hermansson, det är en klassiker.
Ja, det är det. Utan tvekan. Och visst en son i Alexander Hermansson som var på gränsen till A-laget.
Ja,
sen,
va? Knacka på dörren faktiskt. Så att,
under något av dina år.
Ja. Han var...
Typ tredje målvakt. Alltså jag för mig han stod i Skåre och var liksom...
Var bra som bara den i juniorlaget och sådär. Så var på väg uppåt sådär. Så, men just ta det sista steget kanske inte riktigt blev som...
A-femman då?
Ja, A-femman, vem det nu var. Men jag
du är inte i den A-femman som VF la fram.
Nej, okej.
Okay. Då får du...
Nej, men vi hade ju Robin, han fick ju spela med bröderna Grums, håller jag på att säga, med Jan Lindman och Thomas Sten. Och det var väl kanske mer kallat som en A-kedja då. Mm. De var väl oftast de som startade matcherna och så vidare. Va?
Mm.
Sen var det ju jag och Thomas Rundqvist och Janne Westberg som spelade ett antal matcher, måste jag säga, nästan hela säsongen, vill jag nog hävda. Mm. Och sen hade vi ju Gunnar Johansson som spelade med Claes-Henrik Silver och vad heter det? Nu ska vi säga Harald.
Harald.
Mm. För, och tittar man då på den centerbesättningen så var den ju fantastiskt.
Mm.
Med Harald och Thomas och Thomas Stein.
Ja.
Det går ju inte av för hacker.
Nej.
Men det är ju lätt att vara efterklok och så här, men det var ju faktiskt tre kanoncentrar.
Ja.
Och ofta bygger man ju ett lag på det sättet och det visar sig också.
Det är inte den för inte Färjestad guldbyggen genom åren har pratat som en stark centrallinje. Det satte
väldigt
sin prägel
viktigt,
här.
Väldigt viktigt. Och det är ju inte bara Färjestad, utan det överhuvudtaget så vill man ju ha härförare på de här positionerna. Bra målvakt och ett par backar som ändå kan hålla hög standard och som framförallt centersidan.
Mm. Exakt. Och så sen, det fanns väl lite Dan Molin fanns ju med vid sidan det, innan vi kommer in på finalen, men han var ju
måste Ole var Gunnar precis. Solskär.
Han var det?
Han var världens bästa inhoppare.
Det var så, ja.
Danne, när han väl hoppar in, då brukar han göra ett par mål varenda gång i princip. Så han fungerar väldigt, väldigt bra. För man kallar det för 18:e man då.
Ja, ja.
Som satt uppsatt på laguppställningen. Så
men var han med i båset som 18?
Absolut.
Ja, okay. Men det var 18 man man hade i laget liksom?
Ja, det var det. Det var ju 3 femmer och så 2 målvakter så var det en extra då.
Ja, just det.
Det var det man fick sätta upp så att säga. Mm. Så att... Och du vet, på den här tiden då kunde det vara så att när det var lite trögt i matchen kommer man att gå ner på 2 femmer. Men som sagt, som Danner, han hoppade in, han var en otrolig, han hade ju fantastiskt skott och kunde ju verkligen komma i läge och avgöra matcher faktiskt när han kom in. Så att nej, han var Ole Gunnar Solskjær.
En av få saker jag och du har gemensamt att vi har idrottat med Dan Molin båda två. För jag gjorde lumpen som brandman och fick spela innebandy som alla brandmän gör med Dan Molin på räddningstjänsten.
Sköt han lika hårt innebandy?
Han sköt hårt, det kommer jag ihåg där också.
Ja, det är sin Canadian klubba som brann i den när han drog precis. På.
Sen hade vi lite backpar. Och ett första backpar gissar jag var Håkan Norin och Lars-Göran Nilsson, eller hur man nu ställer upp det.
Ja. Så var det ju. Sen hade vi ju Hanke spelare med Zeta. Och det var ju ett rejält backpar.
Mm.
Ja, och sen fick ju Samman Husera med Jörgen Palm en hel del och så. Så att, nej men det var ju... Ska jag säga,
du sa Hanke spelar med Zeta. Vi får nog dra hela namnen, tänker jag.
Ja, du säger jag lever tillbaka i 1981. Men Hans-Åke Rosendahl
och
Lars Zetterström som
precis.
Blev ju väldigt, väldigt duktig back eller var duktig back med landslaget och sen men också blev proffs borta i NHL. Så att, det var ju en otroligt stabil backsida. Men exakt som jag sa förut, lite äldre spelare. Man var inte så gammal på den tiden. Men, och framförallt nya killar också här med Sammen, Tommy Samuelsson och Håkan Nordin. Som gjorde att det blev en bra kombination.
Det känns som det var verkligen en sån uppbyggd. För jag menar, Larsa som jag gärna vill säga. För det är ju också faktiskt en gammal kollega till mig på VF. Han betalade ut lön till mig i många år. Lars-Göran Nilsson hade ju varit i Färjestad i många år och så vidare. Jörgen Palm hade varit här i många år. Hans-Åke Rosendahl var väl också här i många år.
Ja, absolut. Liksom, Hagforsing också, vet du. Så.
Just det. Mm. Mm. Men visst, du, ett namn som jag saknar här, som vi har, Ari Mikkola.
Mm. Ja, fast Ari, han kom väl och sen såg han väl inte så mycket ljus i spelandet. Sen.
Ah, okay.
Så jag tror han lämnade oss faktiskt.
Just det.
Han var med och spelade lite sådär på hösten, så var han med ner till Schweiz, men sen efter det så, jag kommer inte ihåg exakt vad som hände, men jag tror inte han...
Nej, för han det,
sen var det ju så här att om man tittar på guldlaget så är det ju oftast de som bara spelare som sätts upp och som är med här. För till och med min brorsa var ju med på den här tiden och han gjorde 16 matcher i grundspelet men ingenting i slutspelet, så man blev i princip inte uppsatt som att man har vunnit SM-guld då.
Men fick han medalj?
Nej, han fick ingen medalj heller, så att det var lite
det
annorlunda
lite
då.
Det är lite bittert. 16, för mina 16 matcher, det är ju halva grundserien.
Ja,
liksom.
det är som du säger. Så att, ja, men det,
Är det några mer vi vill nämna här i periferin? Som, nu har vi tagit de som hade de största rollerna, men...
Ja, men det var ju så här, när man tränar så tränar man ju oftast med 4 femmer.
Just det.
Och det var ju så här att oftast så var ju fjärde kedjan och liksom fjärde backparet, det var ju ofta juniorer och yngre spelare.
Som spelar.
Jag kommer inte ihåg exakt vilka vi hade egentligen som var med mycket och tränade då, men det var ju lite coming, men det är också som var på väg in och som har säkert blivit värvare och spelar en hel del i juniorlaget och var väldigt duktiga där. Och sen, och ibland kan man ju tycka att Det är dåligt att man inte kommer ihåg det.
För vet du, vi kollar helt enkelt på vilka som gjorde lite matcher i grundserien, som gjorde några färre. Tommy Möller gjorde faktiskt 21 matcher då, som back. Så han måste ju ha varit med en
hel del. Han var med lite grann som, precis som min brorsa då. Så att det var väl...
Ja, precis. Och sen, men det använde inte så jättemånga. För att sen så är vi inne på Jan Wickberg som gjorde 4 matcher. Och Börje Ottosson som gjorde 5 matcher. Mm. Och där är det slut på namn.
Mm. Men där är det i princip som du nämner. Det var de som tränade väldigt mycket med A-laget givetvis. Mm. Så att... Nej, men trupperna var ju inte större, utan med tanke på att man spelar med 3-5-er så kommer man att tycka även som management att det räckte till. Man inte har en massa onöriga som hängde runt, men som sagt, det var några stycken som kanske inte får några direkta rubriker, men den som var där och hjälpte till och stötta upp, och framförallt med, i träningarna, för det är ju mycket, mycket, mycket lättare om man kan träna med 4 fulla 5-er egentligen redan då på den tiden.
Ja, men precis. Ja, om inte annat matchningsmässigt, så att man kan 2 få vila och 2 få träna. Ja. Det blir jobbigt annars. Men du, om vi tittar på det här laget, vilka var det som drev det här laget? Vilka inifrån?
Nej, men alltså det fanns ju de här klara ledartyperna, och den som jag tänker mest på, fast han inte var så gammal då, det var ju Harald Lyckner som var kapten, och han var ju väldigt drivande på den här tiden. Jörgen Palm givetvis, som hade varit med många år, var ju särdeles bra just det här att han var hård på träningarna.
Ja,
han såg till att vi yngre inte bara kunde åka ut och slappa, utan han rappade oss över armar.
Det var så, gjorde du en tunnel på honom, då fick du känna på det.
Och han var ju en tuffing, skulle jag vilja säga, av den tidens mått mätt, så att säga. Så att, men framförallt om man tittar på rent hockeymässigt, att driva det framåt, där vill jag verkligen framhäva Harald Lyckner. Han var ju en ideal kapten som verkligen drev på det. Sen hade ju Tommy Samuelsson hade ju tagit ett jättekliv. Han var ju en gigant på backsidan med sin fantastiska skridskoåkning och drev det på det sättet. Håkan Nordin kom in med ett otroligt spelsinne.
Ja.
Och duktig på alla sätt och vis.
Ja, för han kom in, det sticker ju ändå ut lite. Det var hans första säsong i högsta serien, tror jag då. Han gjorde 10 mål och 18 poäng som back.
Ja, men alltså hans spelsinne var utöver det vanliga. Han var helt givetvis väldigt mogen att ta klivet in i Färjestad och få en ledande roll ganska omgående.
Ja, för vi var inne på det från början. Thomas Sten vann poängligan, 39 poäng. Sen var det Thomas Rundqvist. Han kommer, han den där Håkan Loob. 29 poäng på 36 matcher. Men det här är 2 år innan den galna säsongen.
Ja, nej, men det var...
Hur var Håkan Loob här andra året i elitserien?
Alltså, jag hade ju växt upp hela min växttid och var en offensiv spelare. Och var i Karlskrona åren innan jag flyttade till Färjestad. Det var väl det. Offensiv, otroligt offensiv. Och fick väl andra ta hand om defensiven. Och det var väl det som passade mig så bra, att jag hamnade med Thomas Rundqvist, som ändå var en, om man nu får kalla för tvåvägsspelare av rang. Mm. Och framförallt var han ju fantastiskt med att jobba med de här 2 backarna som vi hade bakom oss.
Just det.
Det tror jag är jätteviktigt att säga, att de räddade ut det mesta i egen zon. Så det var ju för mig att egentligen vara framåt. Och ibland kommer jag att prata om att det var minerat på våran planhalva för mig, att jag inte skulle åka dit, för då skulle minerna sprängas. Så det gäller att hålla sig på rätt sida om rödlinjen.
Och vi hade ju rödlinjen på den tiden. Du låg och fiskade.
Jag låg och fiskade. Ja. Det bevisar ju bara lite grann den här kombinationen av spelare som passar med varandra. Då, va? Och jag kan ju säga så här, tänker tillbaka, min tillit till Thomas var ju 100%. Och även Tommy, som vi spelade så jättemycket tillsammans. Så det är klart att år efter år, om man är tillsammans, man lär sig varandras spelstilar och vad man är bra på och så vidare. Så jag kunde fokusera helt och hållet på det offensiva spelet. Det är väldigt sällan du ser sådana spelare idag.
Ja, men exakt. Och det sticker ju lite ut, som du säger. Du spelar väldigt mycket med Thomas och Tommy, att man spelade 5 ihop. Snarare, så det, nu är det ju väldigt sällan man hör någon forward skulle prata om att han har ett bra samspel med en back, för att det skiftar så.
Ja, det ena gången är när det blir powerplay. Ja, exakt. Då oftast blir man ju tillsammans med 4 andra som man lär känna väldigt väl, just att man tränar just det. Men vi tränar ju hela tiden, vare sig det var 5-5 eller 5-4, det var ju vi tillsammans. Så skulle vi in, så var det ju vi. Man ändrar ju ingenting. Det var ju inte så att man tog in 3 från den femman, så tog man 2 från den andra femmer, utan man körde hela femmer. Och,
och höll på ganska länge. Alltså det skiftades inte så mycket under säsongen, eller?
Nej, i princip inte. Det är klart, någon förändring så här var det väl, men inte mycket alls. Utan man, och i det här fallet så kanske det var likadant i de flesta lagarna, men i det här fallet så tror jag Conny hade en tanke och en idé med vad han tyckte och tänkte, hur man skulle kombinera de här spelarna i femmorna.
Mm. När vi är inne på den här formationen, det namnet, ett av de namnen i den här truppen som jag kan minst om, som var det femte namnet, för nu har du nämnt, det var Jörgen Palm och Tommy Samuelsson som backar, och så var det du och Thomas, och sen Jan Westberg. Berätta.
Mm. Nej, men Janne, han var ju en, han hade ju varit i Färjestad ett antal år och var ju lite pappa i det här, hans karaktär, alltså både på, men framförallt också vid sidan om, det var rejäl omhändertagande person som sedermera började jobba på Färjestads kansli och var en av de stora grundpelarna till att Färjestads organisation blev så stark över tid. Men Janne som spelare var ju precis likadan där. Han kan tycka att han var lite sevlig ibland, va? Men han fick det gjort. Han var där och det var ingen som liksom flyttade på honom, utan han var en rejäl spelare.
Mm. Han hade gjort ganska många år
Northland klubba också, så att
ja, men han hade gjort ganska många år, kom till Färjestad redan 70-72 från Surahammar.
Ja. Så det, och hade ju gått igenom det med lite framgång och uppflyttning till högsta serien och spela SM-finalen mot Brynäs och så vidare, så att ja, det var en, apropå det jag sa förut, att det fanns en del rutinerade stutar i det här laget som gjorde att stabilisatorn fanns där. Så kunde vi unga som kom in och köra på lite grann, va? Så att, för det finns ju någonting i det här sociala runt omkring ett lag också som behöver tas hand om. Det går inte bara, om det nu var rätt det du sa, att det inte bara snorungar som kan spela, för då kanske man inte lyckas, utan den här kombinationen, den var nog så här, efteråt så kan man titta tillbaka och säga att den kanske var perfekt.
Exakt. Är det något mer namn du vill locka fram innan, för jag ska dyka in på ett till?
Nej, ingen nämnde, ingen glömde, men nu har vi nämnt ganska
lite,
många.
Ja, men vi måste prata lite om Hannu Lassila ändå. För att återigen, det är ju svenskar idel annars liksom, och så kom han där. Dock skulle vi vilja säga, det är ju en svensktalande finne, från, jag skulle tro, från Åbo-trakten.
Ja, det stämmer bra. Och sen hamnade han ju i Troja Ljungby, och Troja var han ju en supermålvakt och ja, hade väl egentligen bara att komma över till Sverige, spela kanske i en lägre division och visa hur bra du är, då får du ju chansen att flytta uppåt då, och där var nog Färjestad ganska snabbt på att man insåg nog där också att man behöver en kanske inte bara en, utan man behöver två riktigt bra målvakter. Det fick man ju då med han att komma in, så hade man ju ändå Hockey som hade varit med lite grann då, så att det var Hockey, Håkan Hermansson alltså. Så det blev nog en bra kombination mellan de två, men som jag sa, jag tror inte att det var spikrakt för han att komma från en lägre division och bara ta
över. Han var HV-vinnare också.
Han gick till HV sen och efter att spela
med oss. Ja, nej.
Nu får vi klippa bort för nu.
Det är länge sedan. Jag är ganska säker på att han gick från Troja till HV och sen så vidare till er.
Jag blandar nu ihop dem med Frank Neal.
Det är mycket, mycket möjligt. Det gör man ju, det är ju vanligt. Jo då, men det var 2 år i Troja och sen så 1 år i HV och sen så blev han köpt av Färjestad för uppenbart då 375 000 kronor.
Bra, du landade också. Då ska vi försöka komma ihåg det framåt.
Men hur var
han? Han kom från HV.
Nej, precis.
Av andra orsaker.
Men för sen, det är liksom, man tittar på räddningsprocent och allting sånt här. Och han hade i HV haft 87,1. Och nu kan man ju sitta och bara, herregud, vilken
man får ta en sån målvakt.
Precis, köpa honom för nästan 500 000. Och hade i Färjestad 88,0 under grundserien.
Ja.
Sen kom slutspelet. Och Hannu Lassila har 92,4 och släpper in i snitt 1,81 mål per match.
Ja, nej, men det där är ju siffror som du ser idag, men du såg aldrig det förr.
Nej.
Alltså målvakter, om man säger 15-20 år tillbaka, det, och ännu längre givetvis då, som vi pratar 40 år.
Ja, just
det. Men det var inte, men ungefär som, man kan vara en jättebra målvakt. Ta som handboll, stoppar du 50% av skotten, då är du en fantastisk handbollsmålvakt.
Ja,
hockeyn var lite grann så då, att målvakter som började närma sig 90%, då var man ju riktigt, riktigt bra. Men de flesta låg där någonstans mellan 85 och 90 kanske. Och, ja, man kunde vara bra målvakt fast man släppte in 2,9 eller 3,1. Så att hockeyn såg lite annorlunda ut.
Hur var han som målvakt i spelstilen? Det pratas ofta om den där plockhandsken.
Ja, han gjorde några fantastiska plockningar, framförallt i finalerna. Ja. Men nej, men han var ganska tät. Mm. Och sen kommer jag ihåg när vi stod och sköt på honom. Han bara skrek hårdare, hårdare, hårdare. Så han var ju en... Han var lite halvgalen, trumpen, ja. Finne som var, han var målvakt ute i fingerspetsarna, och det gav ju resultat både för honom själv och för oss givetvis, att han var så pass tävlingsinriktad som han var.
Även fast pucken finns upp i luften här, han räddar första pucken, slår och ökar, så har han hela tiden kontroll över läget. Han utstrålar en auktoritet som är härlig att se, och det där gör ju att backarna i Färjestad litar 100% på att han gör sitt jobb och lite till. Och det innebär att de kan spela lite mer fräckt än vad man normalt gör.
8 minuter och 13 sekunder kvar. Anders Håkansson och
helt otrolig räddning.
Han och Lassila. Fantastiskt. Hur han hann med?
Ja, det är en gåta. Det är sånt där.
Jag tycker det var mål.
Ja. Mål. Ja.
Titta här
Lars-Erik Eriksson, hur han spelar fram till Wallin som sprättar upp pucken. Och mitt i handsken.
Otrolig räddning.
Helt fenomenal.
Då är det väl läge att vi går in på det här slutspelet som vi nu har berört lite. För då blir det ju så, semifinalen, bäst av 3 matcher. Ni, var det lottning eller hur gick det till? Eller var det bara 2:an mot 3:an? Eller hur? Nej, 1:an mot... För ni fick ju möta Skellefteå och de hade ju vunnit serien.
Ja, jag tror nog att det måste nästan ha varit lottning.
Ja, exakt. Så att ni,
för annars borde det varit 1:an mot 4:an.
Ja, det borde det ju varit. Mm. För att Skellefteå, jag tror de vann serien på 1 måls bättre målskillnad än AIK.
Ja, du vet.
Och ni hade ju mål. Men dock, vi ska ju säga det här. För att jag tänkte vi ska prata om känslan ni gick in i slutspelet med. För att vi tittar, det skilde 9 poäng upp till dem. Men Skellefteå hade plus 38 mål i målskillnad. AIK plus 37 mål. Och sen kom ni på plus 35. Mm. Och jämföra med då Frölunda som också tog sitt slutspel som hade plus 3. Mm. Det är lite skillnad.
Ja, det är en stor skillnad. Nej, men jag tror fortfarande inte att vi seglade upp som någon kandidat att vara någon favorit på något sätt. Jag tror Skellefteå, i och med att de hade vunnit och hade så pass mycket mer poäng än oss, att det var nog inget annat än att det var de som skulle ta sig fram och gå till final och kanske till och med vinna alltihopa.
Och så började det ju.
AIK.
Ja, men precis. Ja, och det började ju precis så. AIK, Stockholms AIK vann sin första semifinal mot Frölunda med 6-3 och ni åkte upp till Skellefteå och förlorade med 6-2 i första matchen.
Mm.
Vad minns du något?
Nej, inte så direkt, men jag kan nog tänka att det var nog ganska förväntat att där uppe, och man ska ju veta att Skellefteå var ju väldigt bra redan då på hemmaplan.
Mm.
Att de var väldigt tuffa att ha att göra med, så att det var nog ingen som höjde på ögonbrynen då, utan det var nog bara man skulle avpolitera de där Karlstadborna.
Ja, precis. Avpolitera var vad AIK gjorde med Frölunda 3 dagar senare, vann med 5-1 även i Skandinavium. Och ni åkte hem och Hannu Lassila höll nollan och ni vann med 3-0.
Mm.
Har du något minne?
Nej, ja, lite grann av den matchen faktiskt. Och det var nog inte bara Hannu. Jag tror vi gjorde en otrolig, om jag kommer ihåg rätt, så gjorde vi en otroligt gedigen insats. Och,
ja.
Och det här var ju våran chans givetvis att den här hemmamatchen skulle ju vara väldigt, väldigt avgörande.
Ja,
för
precis.
Sen var det på den tiden otroligt nog så skulle man ju spela den avgörande matchen på neutral plan, som det så fint hette. Normalt sett så hade man ju åkt tillbaka upp till Skellefteå, och då kanske det hade varit betydligt svårare för oss att hävda oss. Va? Men nu la man ju faktiskt den neutrala planen i Göteborg, så det blev ju Skandinavium.
Hur mycket hade Kjell Glennert att göra med det här, tror du?
Ja, det är tystnadsplikt. Nej, det vet inte jag, men det är klart att det var ju...
40 år, allt är preskriverat nu, det är lugnt.
Nu kommer inte jag exakt ihåg publiksiffran i den matchen, men det är klart att det fanns ju en kapacitet som gjorde att det kunde komma väldigt mycket folk på den matchen.
Ja men exakt.
Ja.
Så det var därför att man... Ja, för jag såg Frölunda hade ju på sin semifinal hade de 12 000 åskådare. Sin mot AIK hemma. Så att det var ju en arena som tog, och det var 7 500 på er sista. Men du, innan vi går på den, det är ju det här lyxen vi sitter nu med alla tidningar från 1981. Så här var andra semifinalen. Nu spelar vi för SM-guldet, lovar. Vem är det som säger det? Ja, just det. Flygstopp, det är Färjestad lyftet. Säger rubriken här, vad berätta?
Ja, det var väl ett Skellefteå fick lite problem, tror jag, med sitt flygplan.
Ja,
alltså, jag inte minns minne med, så att Det fanns lite omständigheter där givetvis, men om jag kommer ihåg det rätt så den matchen vi spelade i Skandinavien, där var vi nästan prickfria. Vi gjorde en sagolik match där. Så att, och det är klart
ja, den, den avgörande matchen sen.
Ja, precis.
Ja, ja. Exakt.
Men hemmamatchen var ju väldigt gedigen. Vi var ju inte så dåliga hemma vi heller. Så att, så att, men just den där avgörande och när det, liksom, det skulle avgöras. Det blir ju så. Kanske när favoriterna helt plötsligt ska ge sig till Göteborg och vi ska spela där. Och helt plötsligt har de väldigt mycket tryck på sig. Bra mycket längre att komma och ta sig dit och så vidare. Och så vidare, va? Så att... till slut så kände vi nog att här har vi ju århundradets möjlighet.
Ska vi titta vad det stod i tidningen dagen efter. Onsdag den 11 mars 1981. Där, polarna från Grums sänker Skellefteå.
Ja.
Rubriken. Ja. För som sagt, ni åkte ner till Göteborg och vann med 6-1.
Ja, det var ju ingen snack om saken.
Nej.
Nej, det är precis som jag kommer ihåg. Jag kommer inte ihåg att det blev exakt 6-1, men jag kommer ihåg att vi gjorde en riktigt, riktigt, riktigt bra match. Så att, ja.
Och det var,
jag tittade till och med på skottstatistiken. Det var ju en 11-4 efter första perioden.
Ja,
så det
precis. Visade
sig att, och 2-0 till oss. Så det var väl... ja, nej, det var...
Och så ser det ut som han och Lassila hade en helt okej andra period. För att ja. Ni ledde med ja. 5-0 efter andra perioden. Och skotten var 5-11.
Ja, nej, det, ja, du ser det. Nej, men det var... ja, det är underbart att se tillbaka. Det är kul att se de här klipporna.
Ja, men exakt.
Man blir ung på nytt.
Det blir ung på nytt. Men och det här är också lite speciellt för att det var match. Jag tänker, ni var inte så vana. Vad var en normal matchvecka? Hur många matcher spelade ni?
Nej, vi spelade ju torsdag och söndag.
Torsdag
och
söndag, ja. Ja. Och här är slutspelet.
Så var det säkert något uppehåll någon vecka in emellan sådär också. Men när man inte spelar kanske torsdag eller söndag. Så det var ju ganska långt mellan matcherna.
Ja, och här i slutspelet så har vi ett helt slutspel som avgörs på 2 veckor.
Ja.
För att det var, ni vann avgörande semifinalen mot Skellefteå den 10:e och den 12:e spelade ni första finalen mot AIK.
Ja, det blev lite hetsigare då.
Ja.
Jag tror inte man var så där jättesliten efter 36 omgångar. Fast man jobbar vid sidan om. Så.
Ja, men, och det gjorde ni även här. Alltså, ja, efter de här matcherna i Göteborg, då var det upp dagen efter och jobba.
Ja, det kunde vara nog så att någon kanske fick fira lite innan, ta några timmar extra där på morgonen, få vila ut och sådär. Så, men det var ju inte så att vi att sluta jobba och så skulle alla ligga på ett hotell och ladda upp för de här matcherna, utan det gick nog på ganska normala liksom, saker. Man jobbade och sådär, men man fick nog, man förhandlade nog till sig några extra timmar ifrån jobbet, så att säga. Men det här blev ju en stor, ganska stor grej för inte bara Karlstad utan för hela Värmland att det här hände, att vi var på väg att göra överraska helt enkelt och kunna vinna ett SM-guld.
Ja, men precis, precis. Som sagt, 12 mars 1981 så var det SM-final 1 och i Stockholm, och det blev en jämn batalj där ni till sist förlorade i sadden 2-1 till AIK. Vad minns du?
Nej, det är väl precis som du sa. Jag kommer ihåg att det var bedrövligt att förlora där. Att det avgjordes i sadden till de andras fördel. Men någonstans så... vi hade inte haft så där jättelätt att spela i Stockholm.
Nej.
Överhuvudtaget. Jag vet, man kände varje gång man åkte till Stockholm att man var lite... liksom kusiner från landet som kom dit. Och jag tror inte vi var så där jätte framgångsrika där. Men nu med tanke på det här då, även fast vi förlorade, så tror jag nog att det kändes att man hade någonting... som skulle kunna göra att vi skulle kunna klara av det till slut. Lite självförtroende och som jag var inne på med formtoppning. Att vi var nog lite grann på G och slått ut kanske de största favoriterna. Det gjorde väl att vi hade ganska gott råg i ryggen.
Rubriken på min gamla kollega Rune Nilssons krönika dagen efter i tidningen som vi har framför er. Nu blir det FBK på söndag, och det hade han rätt i. För hemma i Karlstad då var det något annat. Ni fick faktiskt 3 dagars vila mellan matcherna i alla fall. Och precis som i semifinalen, förlust på bortaplan och sen åker hem och håller nollan. Och nu vann ni till och med 5-0 i första finalen, eller andra SM-finalen, första på hemmaplan.
Nej, men det var nog den här hemmatuppkammen som hade växt. Att vi blev väldigt svårslagna i Karlstad, i Färjestad ishall som det hette då på den tiden.
Så otroligt pricksäkert Färjestad var rubriken. Ja, och där har vi Håkan Lob som jublar och står och hoppar. Och Thomas Rundqvist ser också glad ut. Ja, Sen då, hur minns du när ni skulle tillbaka till Stockholm? För då var det 1-1, men det var ju som sagt bästa av 5 matcher i finalserien.
Mm.
Men det hade nu blev det ju inte 5 matcher, men det hade blivit en 5:e på neutral plan även där, gissar jag.
Men jag tror som sagt att det här med att komma över lite grann det där Stockholmsspöket, när vi åker tillbaka så kändes det nog som att här har vi en jättestor möjlighet faktiskt att skaka på de här gnagarna. Och nej, men det kände nog med stor tillförsikt såg vi fram emot det här, och ja, vi laddade nog för att kunna få avgöra på hemmaplan sen. Det var väl den stora grejen då.
Ja, men var det så ni det pratades om det liksom, att nu ska ni kunna få chansen att vinna på hemmaplan?
Ja, dels det. Sen tror jag liksom att det var många saker som började falla på plats. Inte minst han och Lassilas målvaktsspel, med tanke på att han har hållit nolla mot Skellefteå och han hållit nolla mot AIK. Så tror jag nog att det gjorde att alla växte. Alla kände att det här kan verkligen, verkligen tala till fördel för oss, att den här formen som vi är just nu och vissa individer kliver fram och är så pass bra som han och ändå var här i slutspelet.
Men ni låg under med 2-0. Ja, låg under med 2-0 efter första perioden i Stockholm.
Sen. Ibland säger man måste åka av sig bussresan.
Ja, precis. Ja, men ni låg under med 2-0 och sen så kom ett 2-1 mål från Harald Lyckner, 2-2 Thomas Sten, 2-3 Jan Ingman, sen 3-3 AIK. Så det var lika inför sista perioden.
Mm. Och sen 2 snabba i andra, eller tredje.
Ja, precis. Mm. Då kom Jan Ingman, satte matchavgörande, och sen Harald Lyckner måste varit i tomkassen nästan, ni säger, för att det var 19:44.
Ja, det var det säkert då, ja.
Så ni vann med 5-3.
Mm. Men här ser man ju den A-kedjan och även Harald Lyckner som jag nämnde, att som har en otrolig ledare. Så att, ja, det krävs ju det, framförallt när man spelar såna här viktiga matcher och på bortaplan.
Mm. Det är lite roligt att man tänker på de här åren. Man tänker ju lätt på dig och tänker lätt på Thomas och här. Och här har vi en seger ni har och tar, och er formation gjorde inte den där målen.
Nej, det säger jag. De som äras bör, de ska äras. Det grumsingarna där med sin kedja och Harald då med ja, egentligen Gunnar som är en urfärgestadare och silver här som tredje länk där. De ska verkligen framhållas.
Hur var stämningen i Karlstad inför match 4?
Ja, det är klart, det var ju sanslöst givetvis. Mm. Jag menar, gå mot att eventuellt vinna sitt första SM-guld, vilket är ju, har ju visat sig efteråt att det var ju oerhört betydelsefullt för framtiden också. Men just där på plats, men hysterin var ju enorm. Jag kan ju inte exakt svara på hur många biljetter man hade kunnat sålt.
Jag ser så här, vi kan ju dra att det var 200 pers fler på plats på finalen än vad det var på semifinalen. Så jag tror det såg en någon text om att
brandmyndigheten
det? Ja, tveksamt. Men jag tror att det skakades fram varenda liten yta det kunde få in någon människa på. Så det var 5949 och 34 på de två finalerna.
Ja, och det är ganska mycket för den gamla ishallen som den såg ut och som den var.
Mm.
Så att nej, men det var något som du säger, man bände nog in med ett skohorn för att få in så många som möjligt.
Mm.
Och det var ju så att det gällde ju att vara på plats, för matcherna gick ju inte på samma sätt på tv. Jag kommer inte ens ihåg om den sändes helt och hållet.
Nej, det
på
vet jag inte. Det finns tv-klipp från när ni gör det.
Ja, det kanske den gjorde, men det var i alla fall inte
att det sändes.
Ja. Men det var en härlig stämning.
Ja, men återigen, det var AIK som tog ledningen, men
var jag tror det var 1-0 efter första perioden till AIK.
Ja, precis. Ja, det var det. Det var det. Och faktiskt bara, och Robin Eriksson kvitterade i andra perioden, så det var 1-1 inför sista.
Ja.
Vad hände sen då?
Ja, sen rann det iväg.
Ja, vad hände sen? Kommer du ihåg målet?
Nej, det gör jag faktiskt, men det är mest tack vare att jag har sett det efteråt. Ja, okay. Så annars har man
ska vi läsa din beskrivning dagen efter målet? Jag fick pucken bakifrån, det var väl Westberg? Kommer knappt ihåg målet då ens. Nej, du ska berätta om det. Sen drog jag ut pucken när jag såg att målvakten rusade ut. Han har aldrig att tänka något här. Allt skedde automatiskt. När jag sen kom förbi Oslin så var det bara att sätta pucken i nät.
Samuelsson till Westberg. Håkan Lob. Göra ett understatement och påstå att det är glädje i Karlstad.
Ja, det minns jag. Vi ser hur Håkan Lob kommer runt Peter Åslin och kan slå in pucken helt i öppen bur. Här gör Janne Westberg, nummer 10 här, ett fint arbete. Han upptäcker Håkan Loob helt fri mitt i AIK-zon. Håkan som är högerfattad går runt Peter Roslin som försöker stöta med klubban och har sen öppen bur att lägga in 2-1 målet.
Ja,
det var viktigt.
Håkan Loob, han höll sitt ord till Christer Ulfbåge uppenbarligen.
Jag vet att han kastar sig framåt lite. Jag har ju i och för sig sett det, men det kommer jag faktiskt ihåg också. Så att få undan pucken ifrån honom och så få upp en kasse, det var ju klart att det var alldeles fantastiskt. Och det är klart så långt in i matchen också. Mm. Så om det hade stått och vägt så var det där kanske ett viktigt mål.
Ja, ja, hur långt in var det i tredje? Det hittade jag inte. Ja, skitsamma. Det spelar inte så stor roll. Det var i alla fall det och sen rann det som sagt iväg. Mm. Jan Westberg satte 3-1, Jan Ingman satte 4-1 och Thomas Rundqvist satte 5-1. Här kom B-kedjan.
Ja, just det. Spelar bäst på hemmaplan.
Här var ni A-kedja.
Spelar bäst på hemmaplan kanske.
Ja, exakt.
Ja.
Men du, vi måste ju även gå in på någonting som nu när du fick titta här så mindes du inte. För rubrikerna dagen innan i tidningen så var det: kommer Loob ens att spela den avgörande, möjligtvis avgörande finalen? Och det var tveksamt och det skrev som att Dan Molin, Solskär, skulle in i så fall om du inte skulle spela. Det här mindes inte riktigt nu.
Nej, det måste jag säga att det är helt förträngt.
Ja.
Kanske inte tänkt så mycket på skada genom alla mina år i Färjestad. Men nej, det faktiskt, det blev lite nyhet för mig.
Ja. Mm. Och då i texten dagen efter, men det var alltså nära att Håkan fått se matchen från läktaren. Om det hade varit en vanlig match så hade jag suttit där, säger han. Och så fick du en fråga, det var alltså en spruta som gjorde susen. Vilken spruta? Och sen när de försöker och få detaljer från dig, jag har fått tystnadsplikt, läkaren har tejpat igen käften på mig.
Ja, nej, jag kan faktiskt
vad höll man på var med på 80-talet?
Ja, exakt, man undrar. Nej, men det är inte alls möjligt att man la någon bedövningsspruta, om det var nu på något ben någonstans som verkte. Så det var säkert någonting sånt. Det var väl inget konstigt med det egentligen. Men jag kan faktiskt inte dra mig till minnes det. Men det är som sagt, jag borde ju...
Journalister, vet du.
Ja, just det.
Hitta små vinklar överallt.
Ja.
Vad kommer du ihåg av liksom, är det så här kommer man ihåg slutsignal och så vidare?
Ja, det gör man faktiskt. Det är ju, i och med att matchen blev ju ganska, jag ska inte säga tidigt, men den blev ju ändå ganska avgjord i tredje perioden där, så att när det rann iväg så då var ju hysterin fantastisk på läktaren och allting. Sen kom man givetvis ihåg slutsignalen och det skulle bli prisutdelning och hela isen stormades av allt och alla och det fanns ju en eufori som var enorm. Mm. Och det är klart, återigen nu första SM-guldet i Färjestad BK:s historia, det blev ju någonting extra.
Mm.
Så att, nej men det var ju alldeles fantastiskt. Och man kan ju komma ihåg nu när man har sett efteråt intervjuerna som var att det var ju, vi blev ju ganska tagna av det här på ett positivt glatt sätt givetvis.
Mm. Mm. Måste varit klassiska sittdynorna upp i luften. Eller fanns de på den här tiden?
Ja, nu blir jag osäker när du säger så. Ja, jag tror att de fanns. Ja, för jag får mig att Harald Lyckne fick bucklan och ska åka runt och halka. Jag tror man tappar locket på Le Mat. så att, nej, det var, men det var lite fascinerande just det att alla var på isen och det var en otrolig glädje givetvis.
Mm.
Gratulerar Håkan, om du vänder dig däremot så har vi kameran med också. Ja. Känns det?
Ja, det är otroligt, det är ofattbart. Men nästan som man har fått tårar i ögonen.
Du sa ju i periodpausen här att du trodde ni skulle vinna, det gällde att göra mål på chanserna och du visade vägen.
Ja. Vilket fantastiskt flyt där vid målet. Målvakten störtade ut och jag kunde dra honom. Jag kunde lägga han i tombur, det var fantastiskt. Men alla killar är otroligt bra idag. Vi kämpar, vi kanske inte spelar bra, men oj vad vi kämpar, det är fantastiskt.
Conny Everson, han trodde inte att det skulle bli en SM-titel när SM-spelet började, trodde du det?
Nej, det har man svårt att tro för att AIK och Skellefteå spelar otroligt bra i serien. Vi kom ju lite på tre kvart in, så att det här är ofattbart. Jag kommer inte fatta det här för någon 14 dagar.
Det är väl kanske en man som många ska tacka det här laget, håller du med om att det är han och Lasse?
Ja, absolut, absolut.
Vad hände sen då?
Sen var det fest.
Sandgrund har jag hört.
Ja, absolut.
Nej, men det säkrades ju guldet på en torsdag, så att det var ju bra liksom in i festhelgen sen.
Ja, precis. Jag tror de flesta var nog lediga på fredagen.
Det var nog så.
I alla fall spelarna.
När jag frågade Frågade Jörgen Palm om det och han sa att den dagen då jag kan, om det var, han var osäker på vilken dag det var, men ifall det var en vardag efter, då jobbade jag inte, sa han.
Nej, kanske inte ens.
Det var minst av guldfirandet, för att det fanns inget torgfirande, har jag förstått.
Nej, det fanns det inte, utan det var ju Sandgrund var ju den stora grejen här i Karlstad då, med all rätt, håller jag på att säga. Och sen var det väl Sven Ingvars och hela den balletten, och sen det som man inte visste som spelare, det var ju hur mycket förberedelse fanns det liksom bakom.
Ja, just det.
Vi fokuserades ju helt och hållet på att spela, men det fanns säkert förberedelse för detta. Med tanke på att det var ju den här matchen eller inget, håller jag på att säga. Så ja, annars skulle vi ha åkt upp till Stockholm och spela den avgörande matchen, och då kanske det har sett lite annorlunda ut. Men det fanns säkert förberedelser som det brukar finnas, och ibland lyckas det, och den här gången blev det ju så positivt som det kunde bli. Och så det var nog klackarna i taket.
Firande i dagarna tre, torsdag, fredag. Där låter det ju som, man slutar inte.
Det skulle inte förvåna mig. Nej, men det var ju alldeles, alldeles underbart givetvis, som man säger. Så att, jag tror det, jag känner det, du vet, med Karl-Olof Hjalmarsson och Kjell Glennert, de här som ändå har skapat det här med dels ta hit massa unga spelare, och Kjell som hade varit ordförande länge och verkligen sett fram emot det här, så det gjorde ju att det blev extra. Och jag tror det finns ingen gång som första gången. Första gången är alldeles förträffligt när man tänker tillbaka, och som jag sa, det startade ju en era som var alldeles, har varit och är fortfarande. Egentligen rullar det ju på, så att det var ett kliv in i ljuset.
Ja, det grova drag så blev det 9 SM-guld på 30 år. Mm. I och med att vi nu är 10 år sedan det senaste, så är det ju ungefär så.
Ja, och någonstans en standard av att man vill vara längst fram, och man vill verkligen vara en vinnare. Och någonstans så är det människorna som har levde i det då, som jag nämnde med Kjell och Karl-Olof och ett antal till med Conny och så vidare. Så har man ju satt lite grann av en standard vad viljan är och vad drivkraften är, och fått folket egentligen både Karlstad och Värmland att åka med i den där. Nej, det har varit en fantastisk resa och som startade 1981.
Mm. Hur var det sen efter, förstod man att, för att det här blir ju starten som sagt, ni vann guld igen, inte året efter men framöver där och så. Var ju definitivt en dominant på 80-talet. Hur förstod man att det skulle kunna bli så, för jag menar det fanns ju ändå, du stack till NHL efter några år, men det var ju ändå inte riktigt på samma sätt som nu. Man blir ju inte söndervärvade riktigt på samma sätt.
Nej, tittar man tillbaka på det så byggde du väldigt mycket, som jag hela tiden, och sen säger det mer när jag blev sportchef, och säger att just den här stummen, den fanns ju kvar under många år. Harald var kvar och Thomas var kvar och Tommy var kvar, så att den här stummen gjorde ju att det fanns en oerhörd stabilitet på väldigt hög nivå. Så det är ju egentligen inte så konstigt att man då vinner 86 och man vinner 88 och så vidare, och så bara fortsätter i den traditionen då. Så att, jag tror att mycket bygger på det, att man har kontinuitet bland ledare, kontinuitet i stommen i laget också, vilket ju är så mycket svårare idag.
Hur rankar du det här i din karriär? Det här guldet och ett guldvinnande mål. Det var det matchavgörande på ett målet.
Ja, man vinner som lag och förlorar som lag. Nej, men det är klart att det är ju någonting alldeles, alldeles extra. Nu börjar det bli så många år sedan, va? Men någonstans där man startar någon typ av superelitkarriär, så är ju det här avstampet till det, givetvis. Och sen var det ju fantastiskt bara att komma in och spela i elitserien, men just med tanke på liksom Färjestads historik och hur snabbt man ändå hade etablerat sig på en ganska hög nivå utifrån att faktiskt Leksand och Brynäs var de som dominerade. Och så när det startade 1975 elitserien, så går det ju ganska fort att vinna det där guldet ändå. Alltså 6 år senare så står man där som segrare, så att det är klart att den uppbyggnaden och det genomförandet gjorde att det här blev nu superbra faktiskt. Och hela Karlstad var ju ganska framgångsrika med bandyn, och det fanns friidrotten och allt det här. Och även, om man ska vara riktigt ärlig, fotbollen var ju riktigt bra på den tiden också. Även fast man inte var i högsta divisionen, så drog det ju jättemycket folk till Tingvalla. Så det blev en väldigt fin idrottsstad. Hade varit innan, men blev extra.
Ja, 3 dagar efter att ni vann SM-guld så vann ju Baltic SM-guld, och då var rubriken Guldstaden istället.
Ja. Nej, men det var ju alldeles fantastiskt, och det är väl sånt där som gör att man ännu kommer ihåg att det var ett början på ett 80-tal som sedermera blev ett fantastiskt 80-tal för Färjestad och för Karlstad.
Exakt. Du, var roligt. Lite annorlunda poddavsnitt, men ett VF Hockey-avsnitt avslutas ju alltid med en tävling, det vet vi ju. Nu är det dags igen, Håkan, nu ska du tävla.
Ja, det är bra.
Precis som när du var med sist. En På spåret-tävling. Du får ledtrådar på 10, 8, 6, 4 och 2 poäng. Och vi är på väg mot en hockeypersonlighet. Är du redo? Du får gärna argumentera högt och tänka högt. Men säg inte svaret högt om du kan det. För att jag ska läsa alla ledtrådar så alla som får lyssna också får höra alla ledtrådar.
Vem ska jag berätta för att jag kan på 10 poäng?
Vi tar en lapp så får du skriva på.
Nej då, det här brukar vara svårt när du kör igång med de här.
Nej, vi får väl se. Är du redo?
Ja.
På 10 poäng. Vann SHLs skytteliga säsongen 80-81 med 30 mål på 36 matcher.
Mm-hmm. Ja, men ja, det...
Har du direkt?
Ja, tror jag.
Du har. Ja, du vill svara på 10?
Ja.
Ja, jag vet inte, nu har jag, men svarar jag fel så är du
borta.
Då är det 0 poäng. Så vill du svara på 10 eller vill du 8 poäng?
Vem tävlar jag mot?
Du tävlar mot din egen ära. Ja, nej, bra på 10 om du
ska man våga. Ja. 80-81. Mm.
Alltså den här säsongen som vi har pratat hela. 30 mål på 36 matcher.
Nej, jag hoppar till...
Du vill ha 8? Ja. Mm. Lämnade ett drygt år senare i elitserien för spel i Kiekkorepas där han fortsatt ösa in mål. Hans namn gör honom given i presentation av startspelare.
Ja, nu blir jag väldigt osäker.
Lämnade ett drygt år senare i elitserien för spel i Kiekkorepas där han fortsatt ösa in mål. Hans namn gör honom given i presentation av startspelare. Ja, det kanske var tur att inte svara på 10.
Ja, det var det. Men nu har jag ett nytt namn.
Har du ett på 8 poäng så du vill svara där istället? Eller vill du ha 6?
Ja, jag argumenterar för att det kan ju vara så här att den här killen, han var i Sverige. Fast han är finländare, åkte tillbaka och spelade Kiekkorepas och sen kom han till Färjestad sen. Eller var han? 30 mål på 36 matcher. 1980-81.
Ja, skytteligan. Inte poängligan, men skytteligan.
Ja, ja. Jag får nog...
Tar du på 8 poäng eller vill du ha 6?
Jag tar 6.
Återvände därefter till Sverige. Ja. Men nu inte till Leksand utan längre söderut. Målsnittet var däremot intakt. 97 mål på 143 matcher i klubben han gick till. Det är ju nästan lobklass på det. Nu hade du ett svar. Vi fortsätter, får vi se om det är rätt. På 4 poäng. Vann SM-guld med Färjestad både 1986 och 1988 innan han lirade vidare i Berlin och Davos innan karriären rundades av hemma i Lahti. 1995 slutade han spelare. Du sitter och ler på andra sidan. 2 poäng. Vi får väl anta att när han lämnade Sverige för Tyskland så tog han Stena Line dit. Och han lirade givetvis i första linen.
Ja, bra. Och han bodde i mitt hus.
Gjorde han det?
Ja, han hyrde det. När jag stack iväg.
Ja, inneboende. Ja, men precis. Ja. Mm. Ja. Som sagt, Erke Laine gjorde ju en sväng innan i Sverige i Leksand i 4 år. Mm. Innan han vände tillbaka till Finland. Nu ska vi se hur det sammanstrålar era. Du hade hunnit sticka då?
Ja, när han kom. Men jag stack ju till NHL när han kom till Färjestad.
Ja.
Och det där han hyrde mitt hus då när jag åkte iväg. Så att, nej, men det var ju...
Och du var borta alla år han var här. Ja, ja, du spelade.
Nej. Jag spelade ju mot han då givetvis när han var i Leksand.
Mm. Ja, men exakt. Mm. Vad var det? Det låter ju som en supermålskytt.
Han påminner väldigt mycket om mig.
Ja, det var så.
Nej, det har skämt åsido, men han var ju en extremt bra hockeyspelare.
Ja.
Väldigt, väldigt, som du säger, duktig målskytt och giftig som bara den i powerplay och sånt här. Så att det
låter som att Kjell Glennert fick betala lite för honom också. Ja. För den där tiden av övergångssummer.
Det känns så. Om de sålde tillbaka eller sålde han till Tyskland, ja, sen precis. För dubbla pengen kanske. Mm,
exakt.
Ja, ja.
Du, jättekul Håkan och minnas tillbaka. Det här är ju ett guld som inträffade 4 år innan jag föddes. Så jag har inte så mycket minnen. Det var tur att du hade en del minnen i alla fall. Även fast din egen skada och dramatiken inför finalen, den var borta.
Ja, så är det. Nej, men det här är stort och det här är ju liksom på något sätt startet också. Hur man firar ett guld och hur den här utvecklingen med torget och allting har kommit. Så, där. Så att det är, man måste ju få vara med om den här första gången för att förstå att utveckla saker till någonting ännu större och ännu bättre som... Både organisation och lag betraktat och även firandet blev, säger det mer.
Ja, men precis. Hoppas ni har gillat det här lilla specialavsnittet av VF Hockey. Podden rullar på, hockeysäsongen ut, så vi hörs väl om ett par veckor igen. Tack till dig, Håkan.
Tack själv, jättetrevligt.
Och till er andra, ha det gött, hej.